Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
När den här bilden kom upp på skärmen, då var alla väldigt paff. För till fotograferna hade han fyrat av ett stort leende. Han log brett och såg alltigenom lycklig ut på den här bilden. Och det gjorde så förvånande på något vis, för tingsrätten beskriver ordet som bestialiskt i domen. Och så får man se den här mannen med det här stora leendet och visar en vit tandrad. Jag tror det där ögonblicket kommer ingen av oss att glömma faktiskt.
Även idag, 19 år senare. Alltså jag får otäcka rysningar.
Den första perioden fram till åtal så jobbade vi i stort sett dygnet runt. Men det här ärendet har förändrat mitt liv på många sätt.
Det här är ju någonting som man aldrig liksom kan glömma. Ser man eller så bombas jag fortfarande över det här.
Jag tror att det här är den gången som jag har fått mest puls. När vi ser att den här mannen kommer mot oss.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Knivstamordet och den tysta mannen. Det var en märklig utredning, en jakt på en människa som inte lämnar några som helst spår efter sig. Som verkligen lever under radarn.
Man lämnar elektroniska spår överallt. Men Hasham här, han var en totalt analog person. Utan några sociala kontakter. Han har ingen kontakt med sin familj. Han hade inga vänner som vi kunde hitta. Han hade ingen mobiltelefon. Inga bankengagemang. Så det var ju som att leta efter en person för 100 år sedan.
Jakten pågick länge, på plats efter plats. Men inga som helst spår. Ingenting.
Det var ju som att jaga ett spöke. Så vi, han kändes nästan overklig.
Ja, det här fallet var mycket speciellt. En intensiv jakt som inte ger någonting. Och så vänder allt av en slump. En ryggsäck som blir stulen i Tyskland. Johan Segerholm jobbar som polis på avdelningen för grova brott i Uppsala och han var utredningsledare i det här fallet. Allt börjar i september 2024.
Det här började en onsdag, början av september, den 4 september. Då var en patrull beordrad till Vråtorpsgatan 18 i Alsike som ligger in till Knivsta.
En polispatrull är på väg mot den lilla orten Knivsta utanför Uppsala. En person, en ung man, har försvunnit.
Det var en arbetsgivare från en restaurang i Rosendal i Uppsala som var orolig för sin diskare som inte hade dykt upp på jobbet. De hade avtalat att han skulle jobba där redan på fredagen innan. Men han hade inte dykt upp och de hade inte fått kontakt med honom på telefon. Ibland var det lite sådär med honom att han kom och gick lite grann. Så att det tog ett tag innan de var riktigt oroliga, men då ringde de polisen.
Det är en 27-årig man, Oskar, som är borta. Han bor i Alsike utanför Knivsta och det första polisen gör är naturligtvis att åka hem till honom. Och den syn som möter dem talar ett tydligt språk. Oskar är död. Mördad.
Dörren var låst men de lyckades snegla in mellan några persienner där. Och fick se att det var mycket blod i lägenheten. Och då bröt man sig in. Och på golvet där låg en avliden kropp då. Under en filt, täckt av en filt.
Hur såg det ut på brottsplatsen?
Den här brottsplatsen var, det var väldigt mycket blod på den här brottsplatsen. Det är en väldigt liten lägenhet. Den består egentligen av ett rum och ett badrum. Och egentligen i hela lägenheten på väggar och möbler och golvet fanns det blod.
Blod, blod och blod. överallt i hela den lilla lägenheten. Oskar hade gått en väldigt våldsam död till mötes. Den saken är klar.
Ja, det vi reagerade på, alltså dels hade kroppen väldigt mycket skador. Många stickskador. Jag frågade rättsläkaren mina tillfällen hur många det var, men hon kunde inte svara. Många av de här skadorna var ytliga och många var även parallella och lättåtkomliga och sådär, vilket kan vara tecken på att man orsakat dem själv. Men det fanns även skador på den här kroppen som man inte orsakat själv. De var gjorda efter att kroppen hade förlorat cirkulation och sånt. Vi konstaterade att vi hade ett mord framför oss.
Ja, den saken var väldigt uppenbar. Men där och då finns egentligen inga påtagliga spår att börja undersöka.
Ja, som jag redan har sagt, väldigt mycket blod på platsen. Både på väggar och golv och överallt egentligen. Sen var det textilier utlagda på golvet över det här blodet. Så att personen som har varit kvar där och har lagt ut det här var väl hypotesen för att inte få blod på sina fötter. Man har rört sig där. Men i övrigt fanns det inga tydliga spår för oss som vi kunde identifiera då.
Blodspåren är naturligtvis intressanta. Det topsas och det skickas in för analys. Hundratals prover skickas in. Men det finns en annan omständighet som förbryllar polisen. Saker som borde finnas i lägenheten, fast de gör inte det.
Det saknas även många saker i lägenheten. Vi hittade inte något mordvapen. Vi hittade inte lägenhetsnycklarna. Den avlidne var Oskar. Hans telefon fanns inte där. Vi hittade ingen plånbok. Och sådana saker som brukar finnas fanns inte. Så vi tänkte att gärningsmannen möjligen har tagit det med sig.
Där står utredarna med ett bestialiskt mord att jobba med. Men egentligen vet de ingenting i det här läget.
Det fanns betydligt fler frågetecken än utropstecken i början. Vi visste egentligen ingenting. Så det vi började med var ju att försöka kartlägga Oskars sista tid. Och se vad, lista ut vad som har hänt. Och när brottet har skett, vi visste ju inte ens det. Vi kunde konstatera att han hade jobbat på den här restaurangen veckan innan. Kroppen hittades ju på onsdagen den 4 september. Och på torsdagen den 29 augusti, då hade han arbetat. Vi såg att han lämnade restaurangen i Rosendal klockan 22.36. Då tog han en buss in till Uppsala centralstation. Gick han och handlade där någon dricka på Uppsala stationsgrill. Därefter tog han en ny buss, 102an. Åkte hemåt då. Sen i den här lägenheten så fanns det ett elektroniskt låssystem. Det var en liksom modernt system. Så då kunde man se att klockan 00.17 då använder Oskar sin nyckel i entrén till det här bostadshuset.
Ja, genom övervakningskameror, positionering av mobiltelefonen och Oskars busskort lyckas alltså utredarna spåra Oskar och hans sista resa. Han kommer hem på natten mot fredagen och där slutar alla spår. Så slutsatsen är att han dör där någon gång, att mordet sker på natten, berättar Johan Segerholm.
Den här natten mellan torsdagen 29 till 30. För det fanns inte heller någon aktivitet på nycklar och sånt där, så vi drog slutsatsen att det måste vara då som brottet har skett.
Varför är det viktigt att fastställa när brottet sker?
Så vi vet var vi ska börja leta efter gärningsmannen någonstans. Och kan upprätta en tidslinje och bitarna falla på plats.
Allt pekar alltså mot att Oskar mördas där på natten mellan torsdag och fredag, att han var död fredag morgon. Han tog alltså bussen från Uppsala sent på torsdagskvällen. Hans busskort var blippat på buss 102. Och på det elektroniska låset i bostaden kan man se att han gick in i lägenheten kvart över 12 på natten. Och sen gör han inget mer. Men en mycket märklig detalj dyker upp. För samma busskort som han använde på vägen hem, ja, det kortet används igen när Oscar är död.
Ja, när Oscar åkte hem på bussen där på torsdagskvällen, då använde han ett fysiskt busskort från Upplands lokaltrafik som han blippade på bussen. Och samma busskort såg vi hade använts klockan 07.25 på fredagsmorgonen när vi tror att brottet har skett.
Hur får ni reda på det?
Vi kollade busskorten helt enkelt och stämde av mot bussföretagen.
Oscars busskort används alltså på fredagsmorgonen när han med all sannolikhet redan var mördad. Någon annan har kortet. Någon reser med det.
Och då såg vi att det här kortet användes för en resa med buss 801 från Knivsta. Från Nova Park-stationen där till Arlanda. Och det här var ju naturligtvis ett mycket intressant spår.
Och det här ser ut som ett genombrott. För vem tar Oscars kort? Kan det vara mördaren? Spänningen stiger i utredningsgruppen.
Så när vi fick se det, då var det ju höga röster i korridoren. Ingen går hem. Nu ska alla jobba. Nu ska vi ha en film på den som personen som har klivit på den här bussen.
Allt fokus läggs på att hitta någon övervakningsfilm och det finns kameror på olika ställen runt den rutten bussen åkte. Så det tar inte lång tid för utredarna innan det blir träff.
Och vi hämtade film från en bensinmack som ligger alldeles i närheten av den här busshållplatsen. Och då ser man en person som kommer och lufsande där. Hon har någon kängor på sig och en lite tjock jacka och man har någon skägg. Och det här är ju... Det var ganska varmt då, så han hade märkligt klädd bakom några påsar. Och samma person ser vi sen dyker upp på Arlanda flygplats.
En person som alltså gått på bussen på hållplatsen i Knivsta och sen kliver av på Arlanda. Samma resa som registrerats i Oscars busskort. Oerhört intressant. Och det slutar inte där. Resorna fortsätter.
Och när vi har sett det här så börjar vi ju titta bredare och då ser vi även att Oscars SL-kort har använts i Stockholm för 5 olika resor.
Oscar hade 2 busskort, ett för Upplandstrafiken och ett för kollektivtrafiken i Stockholm. Och samma man hade uppenbarligen tillgång till båda.
Och då ser vi att det är resor, 5 stycken resor fram till den 2 september. Den sista resan sker vid Rådmansgatan klockan 05.41 den 2 september. Och därefter försvinner den här mannen. Vi får honom på film på flera av de här resorna eller anslutning till de här tunnelbanestationerna.
Vad ger de här filmerna då?
Det ger åtminstone ett signalement på gärningsmannen. Vi vet ju hur han ser ut. Men som all övervakningsfilm, det är ju inga liksom porträttbilder direkt, utan det är svårt att identifiera någon utifrån dem.
Men ni tror att han är gärningsmannen?
Det är vår starka hypotes då.
Den här mannen, som det nu finns bilder på, har alltså Oscars båda busskort. Hypotesen är förstås att det är han som dödat Oscar. Men det behöver ju inte vara så. Bara för att han har korten behöver han inte vara en mördare.
Ja, men alltså, man vet ju inte vad som har hänt. När man jobbar med sånt här så jobbar man ju med 2 högar. En med vad man tror och en med vad man vet. Och det gäller att skilja dem där åt. Det kan ju finnas många förklaringar till det här. Verkliga gärningsmannen kan ju kasta ifrån sig det här busskortet. Den kan ju ha hittat av den här personen. Eller... Ja, verkligheten är ju komplicerad. Men vi jobbar med hypoteser och det här var ju vår huvudhypotes.
Mannen kan vara skyldig. Han måste hur som helst höras. Men det finns ett litet problem. Ingen vet vem han är eller vad han heter eller var han finns. Hur ska man gå vidare? Hur ska man komma framåt? Ja, svaret på den frågan blir det motsatta, visade sig. Nämligen att gå bakåt. För det hade hänt en grej i Knivsta tidigare.
En månad tidigare, då är vi på den 2 augusti. Då hade det skett ett annat brott i Knivsta som var lite uppseendeväckande. Som också utreddes hos oss. Det var en man som hade varit inne på Willys där och stulit, snattat kött. Och han hade på sig en sån här Willys väst, så att det var en lite avancerad stöld. När han var konfronterad av personalen där inne så reagerade han lite oproportionerligt och drog upp en sax som han försökte hugga i halsen på en i personalen. Det här fanns på övervakningsfilm. Och sen slet han sig loss och flydde från platsen. Och en bit därifrån så hade man hittat den här västen som han hade kastat ifrån sig. Och den här västen hade skickats för DNA-undersökning. Och det hade man fått svar bara ett par dagar före det här mordet skedde.
Två knivdåd alltså i lilla Knivsta, vilket fick en av Johans kollegor att fundera.
En kollega satt vid fikabordet på morgonen och sa att men det har varit två händelser nu i Knivsta. Dels det här på Willys den 2 augusti och dels det här mordet. Kan det inte vara samma gärningsman?
Polisen hade alltså ett namn på gärningsmannen i Willys. Kunde det vara samma person som stulit Oskars busskort? Johan och hans kollegor tittar på övervakningsfilmen från affären. Men den är inte glasklar.
Så då tittade vi på de här och då såg vi att han såg ganska lika ut. Men det gick inte riktigt fastställa att det var samma person. Så vi började titta på fler och fler detaljer. Och vi såg att han bar en ryggsäck vid samma tillfällen. Och den här ryggsäcken, den hade samma mörka färg med några grå såna här remmar på. Och något litet märke. Och vi vågade nog säga att det var samma ryggsäck också. Och det fick misstanken att tippa över för åklagaren som beslutade att han som var misstänkt då för Willys händelsen även skulle misstänkas för mordet.
Nu går utredningen in i en ny fas. Nu finns en misstänkt gärningsman, Hasham. Nu gäller det att hitta honom, vilket skulle visa sig inte vara lätt.
Och vi började titta på honom och man såg ganska snabbt att Hasham är en mycket speciell person. Han har en historik av psykisk ohälsa och var väldigt svår att leta efter. Och de flesta människor när man rör sig i samhället idag, man är som en snigel nästan. Man lämnar elektroniska spår överallt. Men Hasham är, han var en totalt analog person utan några sociala kontakter. Han har ingen kontakt med sin familj. Han hade inga vänner som vi kunde hitta. Han hade ingen mobiltelefon, inga bankengagemang. Så det var ju som att leta efter en person för 100 år sedan. Man måste ju få syn på honom för att kunna gripa honom i princip.
Nej, jakten går inget vidare. Men vad utredarna däremot lyckas hitta är en koppling mellan offret Oskar och den misstänkte mördaren Hasham. De kände varandra.
Vi såg att Oskar har haft kontakt med sin släkt nere i Uganda. Det hittade vi i hans dator senare. Och där har han skickat en bild på Hasham och skrivit till sin mamma att han är rädd för den här personen. Han har även skrivit att den här personen pratar med aliens och han skriver även om knivar, men lite svårt att förstå eller delar det.
Så där finns den alltså, kopplingen mellan de två, vilket naturligtvis stärker misstankarna mot Hasham. Men det gäller ju att hitta honom och det går som sagt inte så bra.
Ja, alltså det var väldigt svårt och speciellt. Det vi gjorde, vi fick ju sprida bilden på honom. Vi tänkte oss att han skulle hålla till i Stockholmstrakten, för det är där han har hållit till tidigare. Så vi spred bilden på honom till alla kollegor då i Stockholmsregionen. Hände ingenting. Och då började vi bli mer aktiva. Så vi var ute själva. Jag vet inte, vi stod ganska många gånger. Vi olika moskéer och titta, speciellt vid fredagsböner och sånt, eftersom Hasham är aktiv muslim. Det finns en stor moské här på Söder i Stockholm bland annat, som vi var och kikade vid, och till slut så tog vi ytterligare steg och började mer prata med imamerna och prata med dem som träffar hemlösa personer och sådär. För vi tänkte att han har ingen bostad liksom.
Men när ni pratar med folk då i moskén och sånt här, vet de vem han är? Får ni fram uppgifter om honom då?
Vi får ju inga träffar. Och vi tycker det är konstigt. För när vi gör så breda sökningar och han såg lite speciell ut liksom, så vi tyckte det var märkligt att vi inte fick några träffar och att vi inte kom framåt. Mm. Det var som att jaga ett spöke. Det var en väldigt knepig situation. Och det här gjorde att vi började undra, han kan inte vara i Stockholm alltså.
Nej, han är uppenbarligen inte i Stockholm. Så Johan och hans kollegor går vidare.
Så då beslutar vi att häkta honom i sin utevaro för det här brottet. Och utfärda en sån här europeisk arresteringsorder. För det ger möjlighet att efterlysa folk på ett helt annat sätt. Anledningen till att man inte gör det direkt är ju att man inte vill varsla den man jagar om att han är jagad. Men det här beslutade vi att göra, och den 8 oktober så blev han häktad av Uppsala tingsrätt och eftersökte hela världen. Mm.
Men det fanns en risk med det alltså?
Ja, alltså då talar man ju om att vi letar. Mm. Och det hade vi väl redan gjort när vi hade varit runt så mycket, så att vi fick bli mer och mer transparenta i vårt arbete.
Men en arresteringsorder fungerar ju bara om man träffar på personen. Och det är ju det som är problemet just nu. Ingen vet var han finns. Så vad gör polisen när de vill ha tag på en person man har en bild på? En person som misstänks för ett brott som kan vara farlig? Jo, det finns ju en sak, en möjlighet som kan ge träff, förstås.
Så att vi bestämde faktiskt att gå ut med hans identitet i media. Och kontaktade efterlyst för ändamålet. Mm. Och det spelades in ett sånt här inslag som skulle sändas på efterlyst. Det kom en reporter till oss och jag lät mig intervjuas där, och vi berättade om ärendet för att skapa intresse för det, och samtidigt presenterade vi bilder på våran misstänkte för att få hjälp av allmänheten att hitta honom innan det skulle ske ytterligare ett brott. Vi jobbar ju inte med att döma någon liksom. Vi jobbar ju med misstankar, och det där är ju ganska tufft att göra mot en enskild individ, så att det var ju mycket ångest bakom, men vi kände att det ändå fanns proportion i det med tanke på risken för ytterligare våldsbrott.
Men det blir ingen efterlysning i Efterlyst. För bara några dagar före sändningen händer något som ändrar allt. Något som blir avgörande. Johan Segerholm får ett mejl från polisen i Tyskland. De har gripit den efterlyste Hasham, hävdar de.
Ja, det plingade till i datorn och jag såg det här mejlet och klickade ivrigt på det och försökte läsa de här tyska orden och läsa ut vad 17 är som har hänt här egentligen. Och jag tror jag fick läsa det 10 gånger innan jag vågade ropa till de andra, och så samlas vi kring datorn och tjoade att nu har vi fått fast honom. Nu har vi fått slut på det här.
Ja. I ett mejl från den tyska polisen står det alltså att de har gripit den nu internationellt efterlyste Hasham, och allt för en stulen ryggsäck.
Det som hade hänt var att han hade varit på ett shoppingcenter i Berlin som heter Das Schloss. Och där hade han gått på toaletten och lämnat sin väska utanför toaletten, som jag förstod det. Och då hade någon kommit och stulit hans väska. Och då var han så upprörd, för att när han fick se en polis där inne på shoppingcentret, så gick han fram till polisen och ville anmäla det här tillgreppet som han hade drabbat av. Polisen gjorde ju då en slagning på honom, och eftersom det fanns en europeisk arresteringsorder på honom så tändes ju stora röda lampan där. Han var ju misstänkt för mord i Sverige, och då blev han gripen.
Mannen som antagligen mördat Oscar, mannen som var på flykt, mannen som förmodligen visste att han var jagad, går alltså till polisen i Tyskland för att anmäla att hans ryggsäck blivit stulen. Stort misstag. Jättestort. Och för att vara säkra på att det är rätt person som tyska polisen gripit, begär Johan Segerholm en bild på honom.
Återigen plingar i datorn Och vi hade fått mejl från Tyskland. Vi såg att det var såna bildfiler. Så att jag väntar med att öppna det där så samlas alla kring datorn. Vi ställde oss och tittade på. Nu ska vi se. Har vi rätt? Hur ser han ut nu? Vi var så nyfikna. Och den här jakten har pågått länge. Och det var ju som att jaga ett spöke. Så han kändes nästan overklig. Och när den här bilden kom upp på skärmen, då var alla väldigt paff. För till fotograferna hade han fyrat av ett stort leende. Han log brett och såg alltigenom lycklig ut på den här bilden. Och det gjorde så förvånad på något vis. För att allting i det här ärendet är tragiskt. Och det är en fruktansvärd händelse. Tingsrätten beskriver ordet som bestialiskt i domen. Och så får man se den här mannen med det här stora leendet och visar en vit tandrad. Jag tror det där ögonblicket kommer ingen av oss att glömma faktiskt.
Nej, hans uttryck på bilden stämmer verkligen inte överens med vad utredarna hade förväntat sig. Det är samma man, den saken är klar. Men han ser ju så glad ut. Konstigt, tycker hon. Och det konstiga beteendet utvecklas i den tyska arresten.
När han grips så är han talför och han berättar en märklig historia om att han skulle giftas bort eller någonting och därför lämna Sverige. Men sen efter en tid då i tysk täkte så börjar han väl må dåligt och rätt vad det är så blir han tyst. Han slutar prata, han blir stum. Alltså han ger inte från sig något ljud. Och det där pågår någon månad, vad jag förstår, innan han kommer till, eller några veckor innan han kommer till Sverige. Och när han kommer till Sverige, då är han helt tyst. Så han ger inte från sig något ljud.
Så när han till slut kommer till Sverige, efter någon månad av juridisk byråkrati, så är Hasham tyst. Helt tyst. Det är inte så att han kör ingen kommentarstrategin. Nej, han säger ingenting. Någonsin. Så första förhöret blir lite konstigt.
Patrullen som höll förhöret har ju återberättat hur det gick till. Och det här var på Sollentuna häktet. Och han bedömdes som ganska farlig person. Så de hade en glasruta mellan sig och honom när de skulle hålla det här förhöret. Och när de kommer in där så ser de inte att han är där i rummet. Tycker det är märkligt. De liksom ropar efter honom. Och då ser de någon liten hårtuss som sticker upp bakom bordet. Han satt sig under förhörsbordet. Så de håller det där förhöret. Han svarar inte på några frågor. Det enda de ser där är den där hårtesten som rör sig där bakom bordskanten. Så det var första förhöret med Hasham.
Och det slutar inte där.
Sen fortsatte han i samma stil ungefär. Han var helt tyst under största delen av utredningen. Och på häktet där trodde de att han var stum. De var övertygade om att han var stum och inte kunde prata. Men vi visste ju att han hade pratat tidigare i livet. Att han har pratat med tysk polis i samband med gripandet. Men här, de kunde inte tro att det var sant.
Men trots att den misstänkte är tyst och inte säger något är det ändå mycket som talar mot honom. Han kände Oscar, han hade hans busskort och han reste från brottsplatsen tidigt på morgonen efter mordet. Och nu börjar det ramla in mer bevis. Kedjan dras åt.
Nu börjar det ju droppa in DNA-svar från lägenheten också. Och då får vi våra misstankar bekräftade. I lägenheten hittar vi DNA från Hasham på flera platser. I badrummet, på kranar och sånt där. Vi hittar han på någon lysknapp och på någon blodstroppe.
Ja, det var hundratals DNA-prov som skickades in för analys. Det tar lite tid, men nu börjar resultaten komma. Svar som allt mer binder den misstänkte på brottsplatsen. Och det är särskilt ett fynd som blir extra utstickande.
Vi har även hittat ett bevis som blir viktigt i utredningen. Det är en tröja som är vrängd ut och in. Och på tröjans rätsida så att säga, det som är ute på tröjan som nu är insidan. Där finns blod från målsägaren och i kragen då finns DNA från Hasham. Det indikerar ju då att Hasham har haft den här tröjan på sig och fått blod på den och efter gärningen då vrängt av sig tröjan så den hamnar ut och in.
Och det här blir förstås centralt. En tröja med både offrets och den misstänktes DNA på. DNA från offrets blod på en tröja som den misstänkte bevisligen haft på sig. Förmodligen när själva mordet inträffade. Den misstänkte själv fortsätter dock att vara tyst. Så tyst att många är övertygade om att han faktiskt är stum på riktigt.
Han kommer att fortsätta vara tyst genom hela utredningen. Däremot så inträffar Ramadan. Nu är vi inne på 2025. Och då äter han lite för dåligt. Och det påverkar hans mående inne på häktet. Och han blir aggressiv mot personalen där. Så. Och då tas det beslut om tvångsvård på honom. Och då får han ju mediciner, mat och sådär. Och då börjar han må bättre. Och jag fick det här återberättat när han är på rättspsykiatriska avdelningen där de flyttar honom. Så har han ju personal från häktet som bevakar honom. Och en vacker dag då ber han om en till macka. Och den här personalen från häktet, de håller ju på att ramla omkull av förskräckelse. De har ju varit övertygade om att han är stum.
Men mer än så säger han inte. Han ber om en macka, det är allt. Sen fortsätter han att vara tyst. Men allt mer pekar mot honom. Men för att vara säkra fortsätter utredandet. Mest för att utesluta andra tänkbara scenarier.
Har det funnits någon annan person där som inte vi känner till? Och det måste vi också försöka utreda. Och då tittar vi på de här nyckelloggarna. Där man kan se då in- och utgångar. Vi tittar på, det tas hundratals DNA-prover i den här lägenheten. För att se ifall vi kan få in någon annan person där. Men det enda vi hittar är Oscar och Hasham.
Nej, det var bara de två i lägenheten när allting hände. Den saken är klar. Men en fråga återstår. Vad gjorde Hasham egentligen i Oscars lägenhet? Varför var han ens där?
Vår hypotes, som även domstolen köpte, det är att han har varit inneboende där. Åtminstone någon tid. Det är väldigt svårt att säga hur länge. Vi har ju hållit mycket förhör med grannar och alla boende i huset. Och han har ju setts på platsen. Han har även setts på någon buss i närheten. Den här bilden som skickas till Uganda, den verkar ha varit tagen inne på biblioteket i Knivsta. Så de verkar ju ha hängt ihop och vår hypotes har varit som sagt att han har varit inneboende där. För här har vi inte haft någon egen bostad.
Och här någonstans kanske motivet finns. Oscar skrev ju till sin släkt att han var rädd för Hasham så han ville kanske att han skulle flytta.
Det kan ju vara så att Oscar ville bli av med honom och ville avhysa honom därifrån. Och att det blev en konflikt. Det skulle kunna vara ett motiv. Men det är svårt att säga, det blir egentligen en spekulation.
Så, i slutet av sommaren 2025, nästan ett år efter mordet, tycker sig utredare och åklagare ha tillräckligt med bevis. Rättegången startar. Och bevisen håller. Hasham döms för mord till sluten psykiatrisk vård. Det började som ett komplicerat fall utan ledtrådar. Med busskorten ändrades det till en jakt på en man som inte verkade finnas, som inte lämnade några spår efter sig. Och allt avgjordes när en ryggsäck stals i Tyskland. Så skulle man kunna beskriva det. Men det var också ett fall med en intensiv och ett detaljerat spaningsarbete där spår efter spår följdes upp, hur litet det än var. Ett fall som för evigt etsade sig fast i utredaren Johan Segerholms minne.
Det här ärendet är fruktansvärt tragiskt från början till slut. Jag känner mycket med Oscars familj. En väldigt trevlig familj. Jag känner mycket för pappan som har haft en svår tid när det här har hänt. I min profession så var det intressant bevismässigt. Eftersom vi hade så lite att gå på när det gäller själva gärningen. Och jakten på Hassan var ju väldigt speciell. Att leta efter någon som håller sig så under radarn. Så att det här är ett ärende jag kommer att komma ihåg.
Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av...